Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Erik Adelsson. Erik är aktuell med boken Lärjungen där han berättar om sitt liv med två kända föräldrar, välbetalt jobb och ett konstant sökande av status och framgång. Han berättar i boken om hur han lämnade det livet för att ägna sig åt andlighet, tantra och till slut även celibat för att djupare utforska sig själv. Vi kommer in på massa spännande ämnen som identitet, sexmissbruk, matmissbruk och vad är den egentliga definitionen av missbruk egentligen? Podden sponsras den här veckan av fantastiska glimja.se. Och jag kan säga att jag är väldigt glad och stolt över att vara ambassadör för just glimja.se. Och jag är också väldigt glad att Glimja har valt att jobba med just Healthfulness-podden. Glimja gör det så otroligt enkelt att få en godare hälsa och deras engagemang genomsyrar allt de gör. De är till exempel supernoga när de väljer ut vilka produkter som ska finnas i shoppen. Det är alltid högkvalitativa produkter med naturliga och giftfria ingredienser. Och du kan vara säker på att allt du köper innehåller just de finaste och renaste råvarorna. Och de har även koll också på processer som produkterna genomgår för optimal kvalitet och för att vara säkra på att inga människor eller djur kommer till skada. Dessutom testar de produkterna från varenda varumärke de säljer för att säkerställa att de faktiskt gör det de lovar. Så tusen tack Glimja för det fantastiska jobb ni gör och tack för att ni väljer att supporta Healthfulness-podden och mig så att jag kan fortsätta ha meningsfulla samtal om hälsa på ett djupare plan. Nu kör vi. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Erik!
Hej!
Hej!
Har vi börjat?
Nu har vi börjat.
Okej. Då gäller det att skärpa till sig nu då.
Exakt. Jag börjar alltid på samma sätt i den här podden. Och då undrar jag, vad betyder hälsa för dig?
Det första jag tänker på är fysisk hälsa. Mm. Lustigt nog. Alltså att kroppen är frisk och stark. Immunförsvaret kan ta emot alla virus som är på väg. Jag kommer att pappa brukar ofta säga, vad önskar du dig? Nämligen att jag får leva länge och ha hälsan i behåll, brukar han säga. Mm. Och då tänker han förstås också på psykisk hälsa, det här att man är vaken och kan höra och se säkert. Och det är väl egentligen också fysisk hälsa, men att förstå vad som händer och uppskatta sammanhang. Så att det blir ju ett vidare begrepp när jag tänker mera på det.
Mm. Både det mentala och det fysiska.
Just det.
Mm. Hur är det med det känslomässiga och spirituella? Går det också in i hälsa för dig?
Det är ju inte ett ord jag skulle använda för det. Utan då använder jag väl de orden som du själv använder där, tänker jag. men givetvis kan man ju bredda det otroligt mycket, begreppet.
Mm. Ja, men för jag tänker ju precis, jag har ju suttit med din bok i lurarna några dagar här. Och där tänker jag ändå att du tar upp mycket sånt. Alltså både liksom hälsa och välmående ur ett mentalt, känslomässigt och spirituellt perspektiv.
Ja, jag tror till och med att jag kallar mig själv för hälsofreak någonstans i boken. Och det stämmer nog. Och sen så är det lite upp och ner med det där. Man har ju också haft några perioderna, framförallt när jag var yngre, när jag kanske sket i allt och käkade hamburgare och krökade som du vet, tre dagar i veckan. Men någonstans så har jag fått en känsla av hur det ska vara när kroppen är på topp och när jag är på topp.
Just det.
När jag är mitt bästa jag. Mm. Och då ljuger jag lite grann för mig själv, känner jag, när jag förnekar det och inte sköter om mig själv.
Mm.
Så det finns ju en längtan efter att hela tiden vara på topp. Och då menar jag kanske inte på topp att man ska vara bättre än alla andra. Gud, jag står högst upp på prispallen. Utan bara nämligen att jag sköter om mig själv så att jag är mitt bästa jag.
Mm. Mår bra.
Ja, god hälsa.
Mm. Jag tänker också på, alltså det finns ju så himla mycket att prata om just kring din bok, men det är också väldigt roligt. Precis innan vi började spela in så kom vi ju in på det här med vad du har fått för reaktioner och liksom lite så. För att det var ju så pass nyligen som boken kom ut. Kan du inte berätta lite om den vanligaste liksom feedbacken som du har fått?
Ja, men den vanligaste feedbacken, eller en av dem, är att oj, det är väldigt mycket sex i boken.
Ja.
Och då gjorde jag ju den här lilla uträkningen för mig själv. Och den var faktiskt väldigt naturlig att jag kollade det här nu. Mamma och mormor vill ju ha boken, såklart. Det tycker jag att de ska ha. Och vilka sidor då kanske de skulle undvika.
Ja.
Så gick jag igenom boken och konstaterade att jo, men 20% ungefär är sidor som kanske inte en mamma och en mormor vill läsa.
Nej.
Men de kan ju göra det såklart. Mm. Och 80% inte det. Mm. Så då så sa jag det i någon intervju, jag tror det var P4 Extra. Nej, men det är faktiskt så att det är 80% som inte handlar om sex. Det kan man ju foka på, vad är det? Men det är ju väldigt, väldigt spännande det här med sex för oss människor. Mm. Av många anledningar. Så det har ju varit den vanligaste reaktionen. Och då samtidigt då, vad tycker mamma och pappa?
Mm.
Men när man kommer förbi de två frågorna, mm, vilket man ju gör rätt snabbt,
ja,
så går vi ju djupare för de som vill.
Mm.
Och då har det ju varit många olika reaktioner. Där, mm, jag skulle säga att den som har varit den vanligaste då, som nu är den vanligaste, för att nu har ju tidningsrubrikerna på något, mm, sätt ebbat ut lite grann. Och den är ju att, oj vad spännande, och oj vad det här var vad jag inte trodde, och oj vad jag har börjat tänka i nya banor,
mm,
och mycket sådana där saker.
Mm.
Också från mina föräldrars vänner, så, mm, det är 50, 60, 70-åringar som hör av sig och säger, wow, kan vi ta en lunch och prata om det här? Jag tycker det är ju superhärligt.
Ja, ah, men alltså jag fascineras så mycket av det, för jag tänker så här, växte inga obehagskänslor i dig när du tänker på att liksom, du har skrivit en bok där du ändå är väldigt utlämnande? Och sen så ringer pappas eller mammas kompisar och säger, ska vi ta en lunch och prata om det här?
Nej, inte för egen del på sätt och vis. Just därför att jag har haft ganska många år när jag har processat igenom det här. Och det var ju, jag vill inte kalla det för frigörelseprocess när man är 32. Jag sågade upp mig från ett vd-jobb och åkte iväg på en tantra som crazy äventyr med den här skolan som jag var med i.
Mm.
Så att det känns som att jag gick igenom alla de grejerna då när jag kom hem. Liksom, så var, mm, någon typ av, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det finns säkert något ord för en transmetrosexuell med tajta tjejkläder och målade naglar och helt ny filosofi i bagaget. Så att då gick jag nog igenom det mesta av det där. Det som däremot har varit under skrivprocessen på slutet och när man ska finlira allting är ju att jag vill ju verkligen inte kanske oroa eller stöta eller irritera eller göra människor ledsna, eftersom att jag skriver om mitt liv och möten som har varit.
Mm.
Så det är där som mitt stora fokus har varit, att jag vill att de som är med i boken eller känner någon som är med i boken känner att det har varit skriven med respekt.
Mm.
Så det här med att jag lämnar ut mina äventyr och sexuella erfarenheter och sånt, det är ingenting, det känns på något sätt alltså som att prata om vatten och bröd på något,
mm,
vis.
Mm.
Konstigt nog för många, men för mig, mm, är det inte, mm, något särskilt.
Och du skriver ju mycket om, alltså som nu säger du ju 20% bara om sex, men jag tänker så här, när du tittar tillbaka, eller liksom också när du var i det, fanns det en stund eller en period i ditt liv där du tänkte så här, men jag kanske har någon form av sexmissbruk, eller liksom där det kändes som att det här kanske är osunt, eller liksom, fanns de tankarna?
Ja, det gjorde de säkert.
Mm.
Men under lång tid så sköt jag dem åt sidan.
Mm.
Som jag tror vi gör med många saker. Vi vet ju om det här att det där borde jag inte äta.
Mm.
Jag borde kanske inte säga det där till vem, mm, det nu jag säger det till hela tiden. Men jag kan bara inte hålla mig.
Nej.
Och så länge som vi fortsätter med det här, vi kan kalla det missbruket som starkt ord, men varför, mm, inte kalla det för det? Jag menar, om jag på något sätt har ett behov av att trycka till min pappa,
mm,
verbalt, eller säga till honom att du ska minsann inte göra sådär,
mm,
det är ju ett form av missbruk också, skulle jag säga, mm, av många olika saker, förtroenden och så.
Mm.
Och det var ingen snack om att det var en jakt, men det fanns så många olika argument för mig att på något sätt fixa till det där. Typ, men då alla kompisarna håller ju också på. Och det var verkligen så i den miljö jag växte upp. Jag sökte mig säkert lite dit också. Men från kompisar var det inget snack om att, jo men fastän om du lyckas det som haffa många tjejer så är du ju kung. Det är ju klockrent. Mm. Den bekräftelsen fick jag ju.
Just det.
Och att då gå runt och tänka i missbrukstermer,
mm,
det låg inte till hands på något vis.
Nej.
Och även från andra på något sätt. Och från tjejkompisarna var det också så. De bara, ah, gud, nu är du, ah, Erik, du är hopplös och alla, alla, alla. Men typ så här med glimten i ögat. Och det, mm, var som ett skämt allting. Mm. Och det gjorde att jag kunde skoja bort det här, mm, jakten som var rätt rastlös.
Just det. Och sen tänker jag att så här, hela tantraresan blev väl någon slags, alltså det blir ju en medvetenhet i det, men också ännu mer förhöjt. Att man går ju verkligen, eller som det kändes när jag läste boken i alla fall, att du gick ju verkligen in i sex, all in. Fanns det liksom en turning point där du kände så här att, okej, men där du liksom började reflektera över det och kände att du ville göra en förändring?
Ja, det fanns ju många, många turning points. Och det är det som man märker i boken. Att, alltså, det är verkligen inte bara sex. Boken handlar ju inte om sex. Boken handlar ju om mig och mitt sökande efter min väg. Vad är rätt för mig i livet? Och vad är meningen med mitt liv? Och vem är jag? Och där sex då visar sig vara en ganska stort hinder.
Mm.
Så att det betyder att det fanns ju många turning points. Men jag var nog ganska blind för att sex kunde vara ett problem.
Just det.
Ända tills jag träffade min nuvarande guru då, andliga mästare.
Just det.
För jag ville inte se det. Och det var väl så att andra... Jag fick liksom inte riktigt någon hjälp heller förrän jag träffade honom. För han var den som pekade på, oj, kan du se att det här är i vägen för dig psykiskt? Mm. För det var ju framförallt psykiskt då. Och han är ju inte emot sex på något vis. Det är inte det som är grejen, utan det är ju då alla tankar och idéer och rädslor och skam och begär vi har kring sex.
Just det.
Så alltså, det är ett ganska komplext ämne, och det är därför som det har blivit så mycket om det i boken. Så jag kan nog säga att det var nog, det behövde hans syn, för att det fanns ingen i min omgivning som kunde få mig att... att säga att det där var fel. Att dejta tjejer och att försöka bli bra i sängen i tantran. Och i tantran, då gick vi in i det här. Och då kan ju tycka som att vi jobbade med det. För då handlade det ju mycket om att möta sexuell skam, möta rädsla, sluta skämmas för sin nakenhet, börja känna i sin kropp mer och mer. Alltså det lät så himla naturligt allting.
Mm.
Och jag tyckte ju också att det var, för sexet blev mycket bättre. Och det kändes som att vi kom närmare varandra i vissa möten och... Ja, det blir mer flow.
Mm.
Men det tog ju inte alls bort hela den här mentala överfixeringen kring sex som jag menar att nästan alla människor har.
Mm.
Och det var ju någonting som tog lång tid för mig. Det var ju det som gurun pekade på.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och jag älskar att du tar upp det här med sökandet, för att det tyckte jag var så himla intressant, att du inleder ju boken med att berätta om just det här sökandet, alltså status, pengar och det livet som du på något sätt både kanske kommer ifrån och levde innan. Och sen så är det nästan som, upplevde jag, som att det byttes ut mot ett helt annat typ av sökande, där det fanns prestige i att liksom bli så spirituell som möjligt eller liksom så tantrisk som möjligt, och där det blev en liksom prestation.
Ja. det är häftigt, och jag försöker ju belysa det som du säger också. Det var ju väldigt mycket så att vi föds ju in i det här att vi vill ju ändå lyckas på något sätt.
Mm.
Och det kan man ju göra på tusen olika sätt och inom sitt område givetvis. Men och så kämpar man ju för det. Och vissa av oss ger upp och en del av oss kämpar vidare.
Mm.
Men man vill ju lyckas. Man vill på något sätt stå högst upp på prispallen. Vad det nu är för prispall, det kan ju vara sin egen, att men jag är den som är bäst på att lyssna på andra. Eller det kan finnas tusen olika prispallar. Ja. Och för mig så var det ju givetvis så då att det handlade ju om att tjäna pengar och festa mycket och ha status och prestige. Och sen låter det ju så väldigt ytligt allt det här. Det handlade ju för oss också om att vara omtyckta av mina kompisar.
Såklart.
Och som har arrangerat roliga fester som folk hade roligt på. Så att det fanns ju en ljus sida till allting.
Ja, verkligen.
Och det är väl det som jag, om jag tänker tillbaka på mitt liv som ju är långt ifrån färdigt, att det har ju alltid underifrån varit en positiv intention i det jag gjort.
Mm.
Men om jag är lite förvirrad eller programmerad i någon konstig riktning, så blir det ju ändå så att man agerar snett. Och det var ju lite det som var grejen, att jag sökte ju, som du säger då, framgång med tjejer och pengar och status.
Mm.
Och sen så kom den andliga resan och det fanns någonting väldigt rent i det. Att jag bara, oj gud, det finns något mer här i världen. Och sökandet var
alltså,
ju...
Alltså drivkraften var ju ren och liksom...
Det var ju, det underliggande var ju rent. Men jag hade ju inte gjort mig kvitt det där.
Nej, man kan ju byta ut liksom... Jag tänker att man kan... Intentionen kan vara väldigt bra, men har man inte full medvetenhet kring sina skuggsidor så kan ju de även sippra in i det liksom, ja, de bra delarna också. Liksom.
Ja, absolut. Och att hävda att jag har full medvetenhet kring mina skuggsidor är nästan som att erkänna eller att jag är lost på något sätt.
Ja.
Ja, men precis, jag är för övrigt väldigt, väldigt ödmjuk.
Ja.
Eller sånt så här, du kan lita på mig, jag är väldigt pålitlig. Bara, I don't know.
Ja.
Nej, så boken är ju mycket ett confession.
Ja.
Alltså ett bekännelse av allt det här som har varit. Där det ändå visar sig att det bringar ju klarhet mer och mer åtminstone vart efter. Mm.
Var liksom processen när du skrev boken, var det mycket som föll på plats för dig alltså personligen, eller var det mer så att du hade gjort jobbet innan, sen var det bara att skriva ner det?
Ja, det fanns inom mig en känsla när jag bestämde mig för att skriva boken att alltså, en cirkel har slutits inom mig. Typ energimässigt, eller bara en känsla av att cirkeln är sluten, men det betyder var ju långt ifrån klart hur jag skulle uttrycka det. Och när jag sen skrev boken så var det ju så att då var det ju många, vi kan kalla det för detaljer eller små justeringar som föll på plats. Absolut. Men jag tycker den stora utvecklingen var ju egentligen när vi började finlira med manuset sista halvåret. För det var då som vi började ta in, okej, men hur kommer Greta 57 från Flen att reagera på det här? Och hur kommer Johan 35 från Östermalm att reagera på det där? Och så vidare. Och då var, det var då som jag fick upp ögonen lite grann för att ja, men jag kan inte bara se världen ur mina ögon här och försöka berätta precis som jag tycker och tänker. Därför att om jag uttrycker mig på det här sättet så kanske det är sant från mitt perspektiv. Men så här, hälften av alla läsare kommer bli förbannade eller ledsna eller arga eller inte förstå. Och det var verkligen en eye-opener som jag kan tänka mig att, att många författare går igenom det här att oj, det finns så många olika typer av läsare. Vilket sen bevisar sig att hur vi än försökte vrida och vända så blir det ändå så fundamentalt olika. Som den här podden som jag återkommer till, tror de heter Två män i en podd. Då är det två medelålders män som är polare med varandra på Expressen Kultur. Som har läst boken och sen så pratar de om den. Och de har helt olika uppfattning om vad den var och känslan och sådär. Där den ena sågar och den andra hyllar lite grann. Så det visar ju att alltså, det går ju förstås inte att skruva på allting, men... Men det är väldigt lärorikt och lite ödmjukande, om det nu är ett ord på svenska, humbling. Att få reda på att hur ens egen story tolkas av andra.
Ja, verkligen. Och jag tänker att det är ju helt omöjligt att det ska tolkas lika eller positivt eller vad man nu har för önskan liksom, av alla. För det, vi har så otroligt olika liksom, utgångspunkt på något sätt.
Ja, så kan det vara. Jag har fotografen till mitt omslag. Han sa det, Erik, men du gör inte det för att du ska bli gillad.
Nej.
Det finns säkert, man kan vrida och vända på. Jag blir väldigt gärna gillad, varför inte om man får välja? Men då tänkte jag lite på det här. Och sen så i valet mellan att bli respekterad och gillad, så kanske man, då tar jag nog respekterad. För det, då står jag ju för mitt. Och sen så kanske det är vissa människor som inte gillar att jag kommer från den bakgrunden jag gör. Eller att jag berättar om mitt sexliv som det har varit. Eller att jag har en guru. Det finns så mycket man kan välja att inte gilla. Men jag tänker att om jag åtminstone står rakryggat i att det här är min sanning och jag försöker inte packa den på dig. Vilket jag försöker komma ihåg att inte göra, att inte vara en säljare. Vilket är svårt, upplever jag ibland. Kanske framförallt om man kommer från så här politikerhem som jag gör. Så jag ska inte sälja nu, Erik. Men att jag kan respektera mig själv och då förhoppningsvis så kommer andra att respektera mig också.
Just det. Jag tänker på det här med celibat.
Just det.
Alltså, det är ju väldigt centralt i liksom din berättelse. Och väldigt, väldigt betydelsefullt. Och jag upptäcker också att så här, jag tror aldrig vi har pratat om celibat i den här podden tidigare.
Nej, det är inget vanligt ord att använda alls.
Nej, avhållsamhet har vi aldrig heller använt. Men jag tänker så här, vad, kan du inte bara börja med att berätta så här, när du tänker på det idag? Vad liksom väcker det för känslor i dig?
Ja, dels gillar jag att du använder synonymen avhållsamhet. Så att vi inte då... För celibat, det blir sån extrem fixering vid sex direkt igen hos oss människor. Det kanske inte är så att alla lyssnare håller med om det. Men,
jag tycker
men,
också det låter lite religiöst på något sätt.
Och så är det ju då att många har ju en bild av att jag måste säga nej till sex för att kunna säga ja till Gud. Så att munkar och nunnor har ju då många gånger gjort detta.
Mm.
Och det finns en sanning i det. Mm. Men det är inte hela sanningen. Utan det är också för att nå till Gud, och vi behöver inte kalla det för Gud. Vi kan säga för att nå till sin fulla potential, kan vi säga. Mm. Så måste den sexuella energin vara inkluderad. För annars så är det som att man kör en bil utan att starta motorn.
Mm.
Första chakrat är ju startmotorn.
Just det.
Och det är också den, som vi vet, den kraften som för livet vidare på planeten. Så det är ju ingen snack om att den ska inkluderas. Men celibatet handlar ju mycket om att inte vara ett offer för den kraften.
Mm.
Att inte vara ett offer för den här djuriska lusten. Som vi vet lite grann att vi har ju många gånger agerat kanske irrationellt och inte varit en dålig kompis eller vad det kan vara på grund av någonting som har med sex att göra. Att man vill vara populär eller man kanske vill ha tjejen eller killen som den andra vill ha. Alltså det är sånt där som många gånger ställer till det för oss.
Mm.
Och vi vet ju att bästa vänner kan ju vara otrogna med varandras respektive. Och det har ju,
mammor och systrar. Och, alltså jag tror att det finns alla
konstellationer där, ja. Så att för att förenkla lite kan man säga att celibat för mig var ju att säga nej till allt det där. Jag vände allt det där ryggen.
Mm.
Till att börja med bestämde jag mig att ha disciplinen att under ett års tid ska jag inte ha sex.
Mm.
Därför att jag kunde se att, det, även om det inte är något fel på akten i sig, så det är mind, jag gillar det ordet jättemycket, men det är psyke, de idéer, de föreställningar och värderingar som kommer med sex är så skruvade för väldigt många av oss på olika sätt. Vissa ser ju ner på sex.
Mm.
En del har stängt av lusten.
Mm.
En del tycker att det är det bästa som finns i hela världen och jag vill inte klara mig utan det, som jag var.
Mm.
Oavsett vad man har så vill jag på något sätt bli lite klar i skallen och bli ren från det. Och det är ju en längre process än jag kunde föreställa mig, men det året var en turning point för mig, där då avhållsamhet från den sexuella akten var på något sätt utgångspunkten, som sen ledde till en väldigt massa andra processer och förståelser.
Mm. Kan du inte berätta mer om de processerna?
Jo, en var ju den rent fysiska.
Mm.
Att jag hade väl kanske haft lite mera galna sexäventyr än gemene man. Men då hade jag ju alltid sådana här argument för det. Jo, men det finns de som är värre än jag. Jag vet de som har sex med så här fem gånger fler än jag.
Mm.
Det finns alltid någon som är värre. Det var ju ett sånt argument som gjorde att jag kunde fortsätta hålla på och kanske missbruka.
Mm.
Men vad är missbruk? Mm. Alltså, i min värld så...
Mådde du någon gång dåligt av det?
Ja, men det gjorde jag. Men det förstod jag ju inte varför. Och jag mådde ju inte dåligt av sexet egentligen, tyckte jag. För att det var ju oftast fina möten och man var ju vän med tjejerna och det kändes ju bra normalt sett. Men det som man mådde dåligt av var ju jämförelserna.
Mm.
Behovet, eller tron att jag behövde det. Vilket gjorde att jag gick runt med hela tiden en idé om att jag saknar någonting. För att jag behöver kanske tjejers bekräftelse, eller jag behöver veta att jag är attraktiv, att jag kan få någon, att jag är bra i sängen eller vad det kan vara.
Mm.
Och att gå runt med de idéerna var ju någonting som gjorde att jag blev svagare som man och mer osäker och mer needy.
Mm.
Sen fanns det ju sätt att klistra över det också, såklart. Men återigen då, tillbaka till att min kropp, och jag tror att vi vet kanske inte riktigt hur mycket vi påverkas av varandra.
Mm.
Bara det att vi sitter nu då 1,5-2 meter ifrån varandra i samma rum, det finns ett energiutbyte som hela tiden sker.
Mm.
Och jag tror att vi känner igen ibland att vissa människor, man får en sån här alltså det är så här, man ser som att den personen nästan klistrar sig på en på något sätt, så att man så här, man vill hålla lite avstånd.
Mm.
Och en del andra känner man bara, nej men jag vill nästan komma närmare, jag dras till dig.
Mm.
Så att det finns ju någonting i det där.
Ja.
Och när man då ligger med någon intimt nakna med varandra, och ännu mer om man sover tillsammans, har jag fått lära mig senare, så är det ett mycket energiutbyte. Vilket gör att till slut vet man inte, vad är mina energier, vad är mina känslor, vad är mina tankar, vem är jag i allt det här?
Ja, kan verkligen relatera.
Ja, då blir nästan jag nyfiken när du säger så.
Nej, men jag pratade med en vän om det här bara för några dagar sedan, och då sa jag det, att det är så häftigt för att alltså jag känner verkligen, de få gångerna när jag vaknar själv, så är det som att det är så tydligt i mig att så här, min energi, alltså så här, vem, ja men så här, vad jag tänker, vad jag känner, vad jag, allt det där liksom. Men jag, och det här har ju såklart med så här, min historia, mina föräldrar, allt det där. Men att jag tappar väldigt lätt bort mig själv så fort jag rent fysiskt liksom är nära någon. För att jag har svårt att liksom kontrollera, antar jag, mitt eget energifält liksom.
Ja.
Så att, ja, jag kan verkligen relatera.
Ja, och det glädjer mig. Och det sägs att det där är någonting som man jobbar for life med. Mm. Man blir aldrig färdig. Till och med om man når det upplysta tillståndet så har jag förstått att även då så kan man inte glömma bort vem man är. Men det betyder inte att kroppen inte influeras.
Just det.
Av den andra. Så därför säger min guru till exempel, han säger att han bara, jag fattar aldrig avgörande beslut när jag är bland folk. Ah. In the crowd.
Intressant.
Att, för att komma tillbaka till sig själv, tystnad, stillhet. Och det känner jag så mycket nu när jag umgås. Det kan vara familjen att helt plötsligt tror jag att jag vill göra någonting.
Mm.
Och sen så när man kommer hem så bara, men jag ville nog inte det där. Men jag blev påverkad.
Mm.
Och det är komplext såklart. Och det är därför vi kommer tillbaka till sex då. Att när vi ligger med någon, och som sagt ännu mer när vi sover, har jag hört att när organismerna somnar, när vi inte är medvetna längre, så vill de merga, de vill smälta
just
ihop.
Just det.
Så det, därför har jag också hört att om man vill komma tillbaka till sin egen renhet, så kan man ju inte ligga runt som jag gjorde. Och det är ännu värre att sova runt.
Så avhållsamheten liksom sträckte sig även till att inte sova i samma typ säng eller samma rum som någon, eller?
Ja, alltså under celibatet visste jag inte riktigt om det där. För det är ju 4 år sedan drygt. Men det var i alla fall att inte ligga. Och det betyder ju att jag förstås inte sov. Men jag tror jag sov med någon tjej under det där året. För att jag ville testa att vara nära.
Ja.
Och se vad som hände när jag blev sugen. Men i alla fall, tillbaka till din fråga. Processer som sattes igång var ju, en utav det var ju en kroppslig rening. Och den märkte jag ganska snabbt. Du säger ju själv det, när man vaknar upp själv. Men jag vet inte vad som började och hur det slutade. Men det börjar på något sätt komma upp, som att om man har tryckt ner en massa saker i en massa år. Alla de här tankarna exempelvis på vem är jag i sexuell bemärkelse och i varningshierarkin och allting. De börjar komma upp. Jag börjar få kroppsliga symptom och det var så här, jag fick som, det var som att man sedan kände att jag drömde jättemycket om sex. Så drömmar kan ju också vara ett sätt att rena sig själv från alla sinnesintryck som jag tagit in. Så att, jag vet inte, nu ser jag vifta med armarna här, det som jag hoppas att lyssnarna förstår.
Ja.
Men alltså, det är som att jag försöker vifta upp det, som att saker och ting börjar bubbla upp ur mig. Nästan som att man vrider ur en trasa.
Just
det är
det.
Väl den bästa liknelsen.
Och
så att det var drömmar, det var tankar, det var känslor, det var minnen, det var fysiska saker som jag började känna kom upp ur mig. Och det, i början så visste jag inte vad som var vad, mer än att jag förstod att okej, det här är en utrensning av något slag som det här celibatet har satt igång. Och jag kan inte tänka mig, jag älskar att göra den här liknelsen med alkoholist. Jag var väl så här semi-alkoholist när jag pluggade i Lund. För man kröker hela tiden och det är blackouts. Och om jag då inte kan sluta dricka, men till slut bestämmer mig för nej, nu ska jag inte dricka på ett år. Det är inte så att levern är så här happy dagen efter. Utan då kan ju kroppen successivt långsamt börja.
Det är då det sker, liksom, börjar, eller det är då utrensningen kan sätta igång.
Just det.
Jag tror alla som har fastat, alltså jag tänker rent fastat från mat liksom, någon gång, kan känna igen det här. För att jag tycker att det blir ju en väldigt, alltså också fysiskt påtaglig process. Där man, alltså det händer ju väldigt mycket. Och det är intressant för att det är så här, i avhållsamhet, alltså i att vi inte tar in något, det är då det börjar komma upp väldigt mycket.
Ja, att fasta är ett sånt super, jag gillar ordet så mycket också. Och jag ska säga att fasta och celibat är två jättesynonymer verkligen.
Mm.
Så att det som vi kommer in i boken här, det skriver att man kan vara celibat till mat också. Så att det är just den här förmågan att inte gå med lusten.
Just det.
Det här suget, den här lömska som bara lockar, som bara vill dra med en ner i fördärvet. Det är det som är grejen.
Mm.
Vilket betyder att när man väl har kommit till en punkt där man bara, nu kan jag se den här djuriska lusten i mig, om det nu är alkohol eller mat eller sex eller bekräftelse, det kan vara psykisk lust också, det är oftast den som är den värsta. Lusten att ha rätt, lusten att trycka till någon eller lusten att döma. Det finns så många lustar. Nej, man kan börja se den och vara i celibat till den eller fasta den, inte gå med den, då sägs det att då spelar det ingen roll vad man gör på utsidan längre, för då kommer det vara rent. Då kan jag äntligen gå tillbaka till sex. För nu försöker jag inte ligga med den där tjejen för att bekräfta mitt ego eller för att visa henne att jag är bra i sängen eller för att jag vill ha sexuell lustfylld njutning i första hand, utan jag ser alla de lustarna, det är inget fel på dem, men jag är mer än det.
Mm.
Så fort man är ett vittne till någonting så har man ju egentligen bevisat för sig själv att jag är någonting mer än den här lusten.
Just det.
Men det jag tror vi känner igen helt grann att när gottesuget efter chokladen tar över, då blir man ju till slut radiostyrd. Då är jag inte mer än den, utan den har tagit över mig. Den lusten har blivit mig.
Mm.
Alltså jag har förlorat min fasta, mitt celibat, min avhållsamhet.
Mm.
Min nykterhet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det här är ju så spännande, och jag tänker att det måste ju också ha funnits olika, precis som i en fasta eller när man gör det här med mat, så finns det ju olika faser beroende på hur länge man håller på, såklart. Men jag tänker under ett år så måste du ha upplevt olika faser av det här celibatet eller liksom så.
Absolut.
Berätta mer om det.
Ja, nej, men första 3 månaderna var bara halleluja. Vilket många trodde så här, gud vad det jobbigt. Ja, det var ett helvete att ta beslutet. Det var en vånda det här. För att jag satt och lyssnade mycket på talks som pratade om celibat. Och i mitt liv så började jag liksom söka destruktiva ligg. Och jag började till och med att jag började ljuga lite grann. Och den lögnen kom ju kapp mig.
Mm.
Så att livet tvingade in mig ett hörn där jag kunde se att okej, det här håller inte längre. Men jag kunde inte se mig själv leva utan sex. För jag var ju 33 år gammal.
Mm.
Precis så här, nyutexaminerad tantric pro-lover. Vad man nu ska kalla sig själv. Jag vill inte kalla mig själv tantralärare. För det känns lite... Jag tycker
tantric pro-lover var ganska bra.
Jo, men då ska man leva upp till det också. Precis. Men, och det kan jag ju inte alltid veta. Men oavsett det... Det var ju väldigt mycket fördelar sett med mina gamla glasögon med det här. Och... jag hade såna idéer att under så många år att jag tror att med kompisar man snackar om tjejer och man skämtar om brudar och överallt, det är bara så här, men gud, vem är jag om jag säger nej till det här?
Mm.
Det var läskigt helt enkelt.
Mm.
Och det kändes mycket, eller kände många tankar i huvudet till mig, nej, men du kommer vara tråkmonst, livet kommer vara slut, du kommer inte kunna festa, ingenting kommer vara roligt.
Nej.
Det var verkligen, alltså, som jag kan tänka mig att en alkis eller narkoman.
Och sträckte sig liksom din avhållsamhet ut på andra saker? Eller var det verkligen så här, så länge jag inte ligger så är det...
Ja, men det var mitt fysiska löfte till mig själv.
Mm. Och det antar jag inkluderade även med dig själv.
Ja, men alltså, det var inte riktigt en grej för mig. För sen jag började med tantran, vilket var då någonstans 2-3 år tidigare,
just det,
så hade vi slutat att komma på det vanliga sättet. Alltså, den där orgasmen, ejakulationen, hade jag tyglat innan. Så att det här att hålla på och prisa mig själv och kolla på porr hade jag slutat med långt tidigare. Så att där fanns det redan ett celibat.
Just det.
Utan det var just det här med att ligga med en tjej, vilket fanns så mycket psykiskt kring.
Mm, just det. Det var där du kände att det fanns ett hinder eller någonting som hindrade dig.
Ja, det var ju dels precis. Det var ju där jag kunde tappa mig själv totalt.
Mm.
Och jag vill inte påstå att jag är helt klar nu. Därför att ett möte är alltid ett möte. Det kan ju vara spännande och lite läskigt ändå.
Mm.
Sex eller inte.
Mm.
Men hur som helst, det känns som att vi vandrar in på 14 sidospår, vilket är lätt hänt. Men jag försöker också syna upp
den. Jag var välkommen till Healthfulness-podden.
Ja, men det är härligt. Ja. Men jag kommer ihåg att vi har en fråga här, och det är ju hur det var under de här faserna.
Ja.
Så att när beslutet väl var fattat, jag kommer verkligen ihåg hur det var. Jag satt hemma hos min tjejkompis på hennes balkong. Hon är en sån här känd yoga-influencer. Och det var soligt. Och jag berättade om min historia. Hon typ bara garvade åt mig. Hon bara, men, Jag tyckte så här synd om mig själv. Bara, gud, vad ska jag göra? Det känns som att jag borde gå i celibat. Men hur ska livet te sig då? Och hon bara garvade. Hon bara, fattar du vad bra? Om du går från den här galna tantraskolan. Som är helt jävla wacko. Där vi hade haft bisexuellt gruppsex liksom, över hela världen. Och blir celibatmunk. Hon bara, det är en sån jävla bra story. Och då på något sätt var det som klickade till mig. Då kunde jag på något sätt se det med hennes ögon. Jag bara, men nu har hon ju rätt i. Och så bara, det kanske inte är så dramatiskt som jag försöker göra det till.
Mm.
Och från den sekunden så var det bara 3 månader av halleluja på något sätt. Som säkert var lite överdrivet också. Men jag bara kände mig så fri.
Mm.
Som att så här, man tagit bort den här mentala idén av att jag måste ha sex och sex är viktigt.
Mm.
Och när den försvann så bara, men gud, jag kan ju gå och festa. Jag kommer att gick ut några dagar senare på trädgården under bron och bara hade som time of my life för att jag inte behövde ragga, jag behövde inte leta efter någonting. Jag kände att jag bara, nej men jag är inte här för att jag vill ha någon, behöver någonting. Nej.
Det var en befrielse i sig.
Liksom. Ja.
Mm. Och du hade egentligen då antagligen inte varit med om det någonsin tidigare?
Jo, eller självklart massor.
Nej, men jag menar just det här med att bara inte, alltså, gå ut och ha roligt utan ett mål på att jag ska typ dragga på någon eller jag ska connecta med någon. Eller, att det var en ny känsla för dig.
Ja, det var ju inte det. Men för att det var ju så när jag var 13-14, eller när man började gå ut. När man började festa och jag var extremt oskuldsfull, som jag tror att vi alla är någon gång i livet. Men när jag började med sex, det var alltid tjejerna som tog initiativet och jag var liksom verkligen grön och visste inget, hade inte sett på porr eller någonting sånt. Så att det var ju lite grann som att gå ut på klubb för första gången, kan man väl säga. Det var ju så jag kände det. Och det tyder ju också lite grann på att det var ju inte mitt bagage ändå. Det var ju mitt bagage, det var det ju. Men det kom ju någon annanstans ifrån. Och här vill jag inte då skylla på andra, för att vi har alla någon gång varit ganska så rena på idéer och sen har vi fått idéer utifrån. Och det gäller ju våra föräldrar, far och morföräldrar också. Så att ingen är skyldig, ingen är oskyldig, skulle man kunna säga. Eller alla är skyldiga, ingen är alla är oskyldiga. Men det var verkligen som att bli lite barn på nytt i många delar av livet. Och det gjorde ju att de här första 3 månaderna kändes så där bra. Det var lite nykär. Jag kände mig nykär i livet. I mitt liv.
Fanns det en aspekt också av... För jag tänker att när man är lite sökande, alltså oavsett vad det handlar om, så kan det ibland kännas ganska skönt med en ny identitet. Alltså, nu är jag den personen. Nu är jag den här killen som liksom var tantriker men gick in i celibat. Att liksom nästan lite en egogrej i det.
Alltså det du beskriver nu är ju kanske en av de största utmaningarna som existerar i min resa och i alla våra liv. Och frågan är ju om man vill titta på det eller inte.
Ja.
Det går i princip inte att fungera i den här världen utan identitet. Nej. Därför att alla vill veta vad är din identitet?
Ja.
Och jag vill kunna boxa in dig för att slippa vara orolig och fundera. Och din
överlevnadsgrej. Det är ju en jätteskön känsla. Alltså när vi kan göra det.
Förrädiskt skön skulle jag säga. För det är också något som begränsar en.
Ja,
om jag boxar in dig så slutar jag ju titta efter.
Ja, ja,
och det är
verkligen.
Det som är lite coolt med främlingar. Jag kände när jag kom in här, jag älskar såna här möten. För att jag träffar någon som är nyfiken och alert.
Ja.
Som inte jag vet så mycket om.
Nej.
Och som vill veta något här. Alltså, jag älskar det mötet mer än många möten när man känner att det bara tragglar i samma hjulspår.
Alltså,
det vill säga, det är 2 identiteter som tycker sig veta vilken den andra är.
Ja.
Och sen så kommer det inte ut något nytt av det.
Nej. Jag var ju tvungen, men jag kände att jag ville läsa boken innan jag träffade dig. Men jag älskar ju att, till exempel om jag inte skulle ha läst boken, alltså sådana möten älskar jag med. Så jag förstår verkligen vad du menar. Det är ofta som jag bjuder in folk till podden utan att nästan veta någonting.
Ja. Jag är väldigt tacksam att du har gjort det, läst den. För det betyder ju att vi dyker ju in på massa spännande områden. Och det som jag annars får göra, vilket jag gjort så många gånger, är att berätta min historia.
Just det.
Och det blir ju då...
En väldigt lång startsträcka.
Ja, det blir lite lättare kanske för lyssnaren att hänga med på det. Men man kommer ju inte så djupt i det.
Nej,
utan det blir mer
intressant.
En trevlig berättelse, saga. Godnattsaga kanske. Ja, det vet jag fan. God morgonsaga.
Okej, så första 3 månaderna i alla fall var liksom den här euforiska känslan nästan av att bara, wow, det här är fantastiskt.
Ja, och ganska identitetslöst. Och jag tror att det var därför jag var så lycklig, så det är en väldigt bra poäng. Därför att identiteten kommer senare i den här berättelsen. Det var ju så nytt, jag ryckte ju bort allt det jag trodde jag visste om mig själv i princip.
Just det.
Och det låter kanske lite dramatiskt, men om man ändrar en fundamental grej i sig själv så ändrar man nog allting, därför att Det blir ju så.
Ja.
Och sen efter 3 månader så började det där läggas lite grann, och då började jag känna att jag ville utmana mig själv. Så då kom det en ny fas där jag började då, för jag kramade knappt en tjej på första 3 månaderna.
Mm-hmm.
Men sen så hade jag ju fått, och jag diskuterade hela tiden med min guru fram och tillbaka de här sakerna, och han använde mig som exempel för sina talks och så.
Mm.
Och då så hade han förklarat att nej, men det är inget fel på sex, utan det är just alla våra vanföreställningar vi har kring det.
Mm.
Och då sa han också att du får ju närmare en tjej, men titta på vad som händer på insidan. Så det var ju det jag ville göra då. Så då började, jag hade ju ett par utmaningar som kom till mig, kan man säga. Där då den sexuella energin väcks i mig, för att jag är i närheten av den här tjejen.
Mm.
Och då så fick jag känna, men gud, hur ska jag hantera det här då?
Mm.
Och då kunde jag ju se just att den här lömska, lustfyllda kraften, att typ att, jo men gud, du vill ta henne, eller du vill köra på, eller du vill ha. Alltså, det finns en girighet hos ett djur på något sätt. En hungrig känsla.
Mm.
Och det var ju, jag ville ju utmana mig själv, för jag kände att jag kan ju sitta ensam på min kammare i 9 månader till, men nu har jag testat det.
Mm.
Och det blev lärorikt, men det var också någonting som fick mig att börja tvivla lite grann. Så att, det var väl några månader som kom därefter där jag kände lite grann att okej, har jag gått över en gräns här nu?
Mm.
Nej, jag har inte legat, vilket jag lovade mig själv, men jag känner mig lite smutsig igen.
Mm.
Och
vet du varför?
Jag tror att det var att en kombination av alla grejer som jag gjort som inte kändes rena tidigare.
Mm-hmm.
Det som hände då var ju mycket, mycket alltså, renare på det sättet att jag gjorde det ju i utforskningssyfte. Jag ville förstå. Jag ville ju inte på något sätt utnyttja.
Mm.
Men det fanns ju så mycket gammalt bagage där som då kom upp lite mer och gjorde sig påminn på ett annat sätt.
Mm. Intressant. Jag återigen så här, kopplar tillbaka till fasta. Och så tänker jag så här, om man är på 3 typ av en fasta och så går man förbi en pressbyrå och så luktar det så här kanelbullar. Det är lite så jag tänker det du gick igenom när du typ kramade en tjej då, säger vi. Att det blir liksom ett sätt att alltså, utmana, för att man känner bara så här, jag vill bara trycka i mig en bulle. Men samtidigt så tänker jag att du gjorde inte det. Och då tycker jag att det är så... Eller?
Nej, men alltså, det är så rustigt. Kanelbullar är ju det också. Det är, så här, det är bland det godaste man kan äta.
Ja,
och det är det sämsta man kan äta också för magen antagligen. Men det var ju verkligen som att jag gick förbi pressbyrån.
Ja.
Till skillnad från de första det är inte så illa var det inte. Men jag gick in och typ så här, drog in den här som färd innan man... Och bara så här, du vet, känner balansgången av att bara, det är så sugen, bara, men håll distans, celibat. Men det där, det var ju spännande, och jag var lite orolig för om jag hade missat där också, för då hade jag kommit in i det. Jag var ju så himla mån om att klara det här celibatet, för det var ett löfte till mig själv.
Mm.
Men vem är det som bestämmer här nu? Är det jag eller är det den här lömska lusten? Är det jag eller egot?
Mm.
Och då kändes det ju verkligen som ett vägskäl i mitt liv. Kan jag på något sätt ha någon typ av renhet eller helighet eller heder i det här.
Och kan jag lita på mig själv?
Ja, exakt. Eller är det den här lustfyllda djuret som styr över mig?
Mm.
Vilket det så ofta har gjort då.
Mm.
För att man är omedveten.
Mm.
Men sen kom det ju... Men jag kom ju igenom det där. Och det kändes ju som att jag hade varit på rätt sida gränsen, även om det var close call. och sen så kom det en ny fas där jag tyckte att nu jävlar, nu surfar vi igenom det här.
Mm.
Jag tror att jag skriver att i månad 7-11 av celibatet så bara, right! Det här är gött liksom, vi är mer än halvvägs.
Mm.
Och jag börjar nog känna att den här identiteten som du sa, nu är jag den här killen som kan hålla mig borta från sex.
Just det.
Inga konstigheter.
Jag bemästrar det också liksom.
Ja, men verkligen. Mm. Och det var mycket positivt som kom också energimässigt och kroppsmässigt. Jag kände mig mycket renare och jag hade mycket mer energi. Jag var piggare, jag sov bättre. Jag var mycket intelligentare, och det märkte jag framförallt i de här andliga studierna som jag ägnade mig åt och fortfarande ägnar mig åt.
Mm.
Att jag kunde förstå så mycket mer, för det var verkligen som att all energi gick inte då till att på något sätt försöka fundera på hur jag kan manipulera någonting för att få till den bästa fortplantningen för mina gener. Vilket är en programmering som vi alla har.
Mm.
Hur kan jag se till att, du vet, armbåga mig fram så att mina gener kan fortplanta sig med den bästa?
Mm.
Att säga att man inte har det är som att säga att man inte har en hjärna. För att det är en reptilhjärna, är ju en betydande del av hjärnan.
Mm.
Och däggdjurshjärnan också. Men jag kände ju att det var jävligt mycket smarta insikter som kom till mig under den perioden. Och dessutom så var det många fina saker i mitt liv som hände. Det var mycket mer flow. Mm. Så det var ju lätt hänt då att det blev ett litet ego av att fan, nu jävlar, I'm king of the world. Eller i alla fall prince.
Ja. Och månad, då blir det månad 12.
Just det.
Sista månaden.
Ja, och då börjar det kaosa till det igen då. Och jag var helt oförberedd på det.
Var det att du gick förbi pressbyrån igen eller vad hände?
Nej, men nej. Jag var ju lugn för att jag inte skulle göra det. Så att jag kände mig ju trygg med att okej, men det kommer inte vara några problem att hålla celibatet ut.
Nej.
Men det som jag däremot började oroa mig för, men vad hände sen då?
Ja, just det.
För det hade jag ju inte tänkt på.
Nej.
Jag visste ju om att jag skulle på något sätt komma tillbaka till sex någon gång. För jag såg inte mig själv. Det handlar inte om celibat för resten av livet.
Nej.
Och mina inspirationskällor... Jag är också noggrann med det, att det är inget fel, utan det är inte det som är grejen, utan du ska bara bli kvitt det här beroendet så att man kan komma tillbaka och äta kanelbullar utan att känna att jag måste mancha 4 stycken. Jag kan äta en
vilket
halv,
vilket jag tror att typ alla som har fastat vet att det enda man vill är ju att trycka i sig. Alltså det är inte så att man bara, åh, jag är så sugen på en gurka. Eller i för sig, man är kanske väldigt sugen på en gurka till en början, men när man känner den där kanelbullslukten eller doften, så det kan ju lätt svänga över liksom.
Och det är en jävligt lustig jämförelse. Jag tycker det är så bra. Vi vet ju någonstans om att gurkan är ju bättre för kroppen. Kanelbullen är inte bra, vete är inte bra, socker är inte bra, smör är inte bra, ägg är inte bra, ingenting är bra. Men vi har på något sätt blivit kodade att äta någonting som inte är bra för oss. Och det är ju ganska lustigt med mat, att det är så. För man tycker ju att man ska lita på sin kropp, säger man. Ja, men om kroppen är korrupt, vilket den har blivit då, den kanske var ren från början. Men sinnena ger oss inte rätt signaler längre. Framförallt tror jag inte vi tolkar dem rätt. Men bara som ett sidospår så går jag till en hälsokille som har lärt mig att känna av min kropp på olika nervsignaler där den säger ja och nej till mat. Och då
intressant.
Är den i alla fall så ren att, eller om jag är rak i kroppen och är man sned, vilket många människor är och jag också ibland, så kan man inte känna av det. Men nu så vet jag hur jag ska köra mig själv rak och avslappna i nacken. Då börjar min nacke spänna sig när en produkt kommer in till mig.
Det här låter lite kinesiologiskt.
Det är exakt vad det är.
Spännande!
Så att det är en väldigt bra liknelse där. Att min kropp, om jag kanske läser av den rätt och om den inte är korrupt utan någorlunda ren, då kommer den säga ja och nej till mat. Och samma sak är det då kanske med sex. Att jag kanske går igång och det som alla signaler säger, ja, men den där unga snygga tjejen där borta, det är klart. Men det som egentligen händer är att det är ett stort stresspåslag. Som kanske känner att men det här är farligt, eller det här är inte bra, eller kan ställa till problem. Men jag tolkar den där excitement som att jag lever, till exempel.
Just det.
Så våra tolkningar kan bli rätt snea.
Alltså, det här är så intressant.
Det var härligt att du känner så, i alla fall.
Ja, verkligen. Men okej, berätta, hur gick det?
Ja, hur gick det?
Alltså...
Ja, hur fan gick det? Nej, men månad 12 var kaos. Därför att då
kommer
började...
du ihåg, alltså, vad ska man säga, dag 365?
Ja, liksom. Jag har ju skrivit så mycket anteckningar om det. Så det gör ju att det finns en hel del dokumentation. Min journal, som ingen ska få läsa. men. Det var just det här, vad fan ska jag göra när celibatet är över? Och då fanns det en tankebana som var, men har jag klarat ett år kan jag lika gärna ta 2-3 månader till bara för att visa att sex inte är viktigt. Men ju närmare jag kom desto mer tänkte jag på sex. Alltså det bara bubblade upp, jag drömde om det hela tiden. Det var ganska lugnt på den fronten ett tag. Men det visade sig nu då att nu när jag kan gå tillbaka så är det nya utmaningar som väntar. Jag drömde om det och jag tänkte på det och jag bara, vad fan ska jag göra? Och jag vet inte hur mycket man vågar säga podden här, men det var typ, alltså när jag kom till dag 365 så var jag så här upplösningstillstånd. Nu skiter jag i alla regler. Betsar off liksom. Nu får jag runka, jag får titta på porr, jag får göra vad jag vill. Så jag hade en sån dag, bara hoppas att det lägger sig. Och det lugnade sig väl lite, men inte mycket. Bara efter ett par veckor kände jag att jag måste göra det med någon nu. Men då var det inte alls som tidigare, du vet, att man var inne i det tantra-flowet och man hade sina, du vet, trygga och så. Så det är så lustigt att då visste jag inte vem ska jag ringa nu. För att jag kunde inte förmå mig själv att gå ut och ragga på stan som tidigare. Så att det hade ju hänt någonting med mig. Och det tog lite tid innan jag kunde märka det. Men någon grej som hade hänt var att jag kunde inte längre söka efter sex. Jag kände mig som en lögnare när jag gjorde det.
Vad intressant. Alltså söka efter sex som i att ja, men jag går ner på diplomat,
med
tar ett glas.
Med att ha sex.
Ja, men precis.
Mm. Och försöker ragga upp. Alltså det är så att man spänner ögonen i tjejen på det sättet. Bara, hej du. Alltså jag kunde inte göra utan att känna att men gud, jag är ju fraud. Alltså det här är ju fake. Och det som också hade hänt som var innan kunde en tjej titta på mig med den här utmanande blicken. I want you, jag vill ligga med dig. Mm. Och jag tog det som en komplimang. Mina studier och celibatet fick mig att förstå att alltså, det kan ses som en komplimang. Men egentligen är det nästan mer en förolämpning.
Mm. Och berätta mer om det här.
Ja, det tog tid innan jag förstod det. Men det hon också signalerar, jag säger inte att det bara är så här, är att jag kan få dig att överge vad det än är som är viktigt och heligt för dig och få dig att bli galen åtrådd och vilja ha mig.
Mm.
För det som händer om det är så att jag kommer in i baren och kanske har trevligt med två kompisar och det är kanske min intention att jag ska hänga med dem.
Just det.
Och sen så spänner du ögonen i mig med blicken typ att okej, want me. För det är det man säger är jag vill ha dig, men det man ännu mer säger är I want you to want me.
Ja, just det.
Så det du då egentligen signalerar är att här tror jag att det här är en man som jag kan snärja, som jag kan få att vilja ha mig, vilket betyder att han överger vad det är han vill i övrigt och går med lusten.
Mm.
Som vi nu har ägnat ganska mycket tid åt att beskriva att den är ju lömsk, den där lusten.
Mm.
Så att, och det som började hända där är att när tjejer gav mig den här blicken så tittade jag tillbaka neutralt.
Mm.
Försöker i alla fall. Det var säkert jag gav en arg blick någon gång också. De bara, vad fan är grejen? Jag vill ju bara ligga. Jag bara tittar tillbaka argt. Men och ibland var jag nervös och du vet, så här, stissig. Bara, hur ska jag ta det? Jag vill ju vara ren. Och jag hade blivit fixerad vid att vara ren, vilket också var ett problem i månad 12. Jag bara, hur ska jag kunna ligga med någon rent? Så det blev bara sånt jävla syntax-error i hela hjärnan.
Ja, jag kan verkligen, alltså, om man kopplar det till fastan så kan jag verkligen se hur det blir ju ofta en obsession. Alltså när vi går in i de här sakerna, för att det är så komplext och det är väldigt, väldigt svårt. Så att, berätta mer.
Ja, och kroppen är ju det också. Så att vi har ju då de naturliga behoven som vi är att äta och ligga och sova. Ja. Och sen så har vi då ovanpå det de gigantiska mentala bagaget från vårt samhälle och föräldrar och alla kring det här med mat och vad man borde äta och inte borde äta.
Mm.
Och sen ska man försöka hitta sin egen vilja och egen renhet i det där, så att det är ju inte lätt. Men någonstans ska vi börja. Jag älskar att du hela tiden går tillbaka till fasta och mat. För det är...
Ja, är det någon som kan gissa vad mitt missbruk är?
Nej, men det, jag tycker det är ju verkligen liknande processer.
Jag tror också
men
det.
Där kanske då, det som gör sex lite mer allvarligt är att man ofta inkluderar andra i det på ett sätt. För det har hela tiden att göra med en jämförelse. Mm. Maten är ändå min egen överlevnad.
Ja.
Och sen så kan man ju förstås pracka på sina idéer på andra gällande mat. Då är man ju...
Ja, men jag tror framför allt att börjar man hålla på med väldigt osunda beteenden kring mat så skadar man ju främst sig själv. Medan blir det väldigt osunt kring sex så kan man ju verkligen skada andra också.
Just det.
Så att det finns ju såklart en... Ja, olikhet. Men jag tänker på, för jag har ju ibland träffat människor som är väldigt sunda kring mat. Alltså jag kan verkligen känna hur det finns, alltså alla de obsessions som jag kan ha, det liksom existerar inte i deras hjärna. De är så här, julafton, sötsaker, alltså det finns inga osunda beteenden kring mat. Det är bara mat, det är bara... Det är så här, ja, man måste äta några gånger varje dag. Det är liksom inte mer med det. Har du träffat människor som har den liksom neutrala relationen till sex? Där du kan känna så här, ja, typ, det här är ingen grej liksom.
Oj, väldigt få.
Mm.
Väldigt få. Men det finns ju också så många nivåer i det. Att det finns ju en del människor som jag har träffat såklart, framförallt i tantran, som är väldigt avslappnade kring sin nakenhet, kring sexualitet. Och man märker att deras barn, om de är gifta och har barn, vilket många av dem hade, är också coola med det på ett sätt.
Mm.
Och det kan ju sägas vara ganska naturligt.
Mm.
Samtidigt så kunde det vara en hel av dem jag inkluderad, som vi blev duktiga i sängen, enligt den mallen i alla fall. Man kunde få minutlånga orgasmer, man kunde ge det och man lärde känna sin kropp och kunde liksom ge massager där man tog bort mycket spänningar och öppna energikanaler. Och ni hör ju, you name it. Men... skapar man inte då, som vi sa, en ny identitet utav det här?
Mm.
Ja, men nu kanske jag då är den som tycker att sex är väldigt viktigt på ett nytt sätt.
Just det.
Att det är viktigt att njuta mycket av sex. Det kan man ju höra många gånger. Man ska ha sex och såna här grejer som så kallade forskare, vill jag faktiskt säga då, för att sticka ut hakan lite. För att forskare är som timmar hyllat ord.
Mm.
Och att gå runt och säga så här, nej, men för hälsan så ska man ha sex en timme om dagen. ja, men vad är det för någonting? Jag tror man kan vara perfectly healthy utan att ha sex.
Mm.
Men däremot så tror jag att de kanske menar att man ska ha den sexuella energin levande.
Det
är ju viktigt, för annars är man ju avstängd. Och det är tyvärr där vi alla är.
Mm.
Och det är därför som fixeringen vid sex blir så stor. Därför att det är då vi känner oss lite levande.
Mm. Just det.
För att vi har ju 7 chakran. Mm. Men de flesta av oss lever inte i chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi lever i chakra 0. Alltså vi har inte ens kommit igång. Vi har inte ens startat motorn.
Nej, just det.
Och när det då kommer en sexuell akt så är det några saker som händer. Det ena är att... oj, jag känner mig levande.
Mm.
Därför att jag har äntligen fått kontakt med min livsenergi. Men det är fortfarande längst ner då.
Just det.
Och sen så en annan sak som händer är att man får en rätt att vara självisk. Därför att sex är en... jag läste nyligen att det är den sista själviska handlingen. Och det här är ju ett stort ämne också. Men man kan ju vara självisk. Det är också ofta ett skällsord. Men många gånger är det att vi inte tillåts vara själviska som har gjort att vi har tappat bort oss själva.
Mm.
För att många gånger vet man själv innerst inne vad som är rätt för en.
Mm.
Och när vi går in i sex så är det ju uppenbart, ja, men det är ju mina gener, de ska vidare nu. Så det är det enda det handlar om. Och med mat kan man också ibland känna att jag är hungrig, det här är för mig.
Mm.
Och det finns en sån kraft i det, och jag tror det finns en sån längtan i att få göra det som är rätt för en själv. Vilket gör att sex och mat då blir på ett sätt sista utposten där man får en chans till detta. Men även det är ju missbrukat då av det här... som du säger, borde äta, borde inte äta, borde ligga, borde inte ligga, vad är förbjudet, vad är inte förbjudet.
Ja.
Och så blev det då när jag kom tillbaka efter celibatet, nu får jag ligga.
Ja.
Men jag hade fått en sån omkodning kring att inte söka efter det, så det blev sånt där moment 22 ett tag.
Ja.
Där det till slut kom till mig då.
Mm. Och hur, jag tänker så här, känner du att du har hunnit, eller så här, hur lång tid tog det för dig att hitta någon form av mer balanserad eller harmonisk liksom, förhållningssätt till det här?
Jag skulle säga att det tog... ja, alltså, på ett sätt så det tog kanske ett år ungefär av att komma tillbaka till sex innan det började bli mer balanserat. Men samtidigt kan jag konstatera att jag tycker ju att det är en fortgående process.
Mm.
Jag känner ju att jag är väldigt mycket mer... Det är 4... Vad blir det? Ja, men 3,5 år sedan jag kom ur celibatet.
Mm.
Och nu känner jag att jag är ganska balanserad. Och det betyder att om 5 år kommer jag väl säga att nej, men nu...
Mm. Alltså, ja, men förhoppningsvis blir det ju bara bättre och bättre med tiden, tänker jag.
Men det som hände... jag var ju rädd för sex när jag kom tillbaka för celibatet. Ja. Så jävla roligt. Och sen så hade jag några partners. Och sen så något år senare så kände jag att okej, men nu är jag inte rädd längre. Nu väljer jag om jag vill göra det eller inte.
Mm.
Och... så det var väl ganska någorlunda balanserat efter ett år, skulle jag säga.
Mm. Vad intressant att det var liksom 1 år celibat och 1 år återhämtning på något sätt.
Ja, återhämtningen var ju då precis att börja ligga igen försiktigt och upptäcka att oj, den överdrivna fascinationen är borta.
Mm.
Nu ser jag lite grann mer för vad det är.
Mm.
Och jag landade ju då återigen i att nej, men det är ju mötet med den andra människan som är grejen.
Mm.
Med eller utan kläder, med eller utan sex.
Mm.
Och det kan ju vara så mycket djupare. Och det var det som jag också skrev där i boken. Att ett par tjejer som jag träffade, vi hängde tillsammans en helg och låg. Och det var liksom planerat. Och för mig var det då som... jag tyckte att jag var en forskare, så här, vetenskapsman, ska undersöka det här. Men de finaste stunderna var ändå när vi satt och tittade på varandra. Som vi ju nu lite grann. Att man möts som människor.
Mm.
Och jag behöver inte jämföra det med de sexuella ögonblicken. Men tidigare hade jag en sån överdriven fascination vid det. Att det där är grejen. Vilket jag tror har mycket att göra med att... då är i alla fall kropparna någorlunda levande. Man är ju åtminstone upphetsad. Så det finns en energi i kroppen.
Mm.
Man är inte bara det spöket som går runt ofta på stan.
Mm.
Och jag upptäckte ju att den energin kan ju få vara och växa ändå. Man behöver ju inte plugga in för den saken.
Nej, just det. Alltså på något sätt att det var den här närvaron, lite kanske förhöjda närvaron som ofta finns. Att den... gav dig någonting liksom särskilt som du sen jagade hela livet för att sen märka att den kan finnas utan att vi är liksom i en sexuell akt.
Ja, jag gillar det där. Jag tror att det är många, många andliga traditioner som pratar om att i slutändan så kommer man tillbaka till sig själv.
Mm.
Men vad är då detta för någonting? Ja, det är ju frågan. Men mycket som du säger, precis som celibatet gjorde att jag blev mer oskuldsfull och känslan av att gå ut på stan och gå på en klubb var lite grann som när jag var 16 igen.
Mm.
Så var det nog mycket det som hände med precis det du säger, att gud, jag kan vara mer mig själv i mötet.
Mm.
Men det där är ju en sån jäkla här livslång process att hitta tillbaka till sitt eget naturliga jag.
Mm.
Men det som var lite nice var att det var en sån kontemplation som jag lyssnade på här om veckan. Där frågan så här, men vad kan du tänka dig att göra för alltid? För att om man inte har någonting som man kan göra för alltid, så har man inte hittat någonting som är värt att leva för egentligen.
Intressant.
Annars är allting bara för, du vet, quick reward.
Mm.
Jag gör det här, jag kan göra det i 4 veckor eller 4 år för att jag vill få ut pengar i det här projektet. För sen ska jag börja leva eller vad det kan
just
vara.
Just det.
Och då så tänkte jag, men först var jag nästan lite olycklig. Men gud, finns det ingenting jag kan tänka mig göra för alltid? Och sen slog det mig. Jo, jag kan för alltid lova mig själv att försöka vara mitt riktiga jag. Alltså att, och då vet jag någonstans om att det är bekvämt, eller bekvämt. Det är skönt, det är avslappnat. Det känns rätt att vara mig själv.
Mm.
Och sen så vet jag ju inte alltid. Ibland är man ju lost, ibland gör man ju något som förväntas av en. Och då är man ju inte sig själv kanske. Men det är någonting jag kan förbinda med, att alltid försöka vara mig själv.
Mm.
Och det var en sån jäkla befrielse i det. Okej, okay, skönt. Men då vet jag, då har jag ett livslångt commitment.
Mm.
Och det är att vara mitt eget naturliga jag.
Mm.
Vilket betyder att i och med att det är ett livslångt commitment, så är det ju en disciplin.
Mm.
Och det är väl det som är att vara lärjunge också, skulle jag säga.
Mm.
Som boken heter.
Precis, och jag tänker att liksom avslutningsvis, kan du inte bara, för vi har ju inte pratat nästan någonting om liksom din guru och varför boken heter just Lärjungen. Berätta lite om det.
Ja, vi har ju haft så jävla många titlar. Ja, den är så här, I am not just sex. Var en titel som jobbar med ditt engelsk manus från början.
Ah.
Och alltså allt däremellan. Och sen så var förläggaren ganska mycket inne på att nej, men vi vill ha ett snyggt ord. Det ska gärna vara ett ord, det blir så jävla punch i det.
Mm.
Och då var det också lite grann, vad kan jag stå för idag och vad kan jag stå för om 10 år?
Mm.
Och lärjunge är ett sånt fint ord bara, tycker jag, som det låter på svenska.
Mm.
Disciple är väl det vi skulle använda på engelska, det är också ett just fint det. Ord.
Mm.
Och det är någonting som jag känner att jag är, det är det viktigaste för mig. Om man skulle fråga mig, vad är det? Jo, men jag är en fastighetsinvesterare och jag investerar också i IT och jag har en podd och alltså, gillar att festa massa tusen grejer. Men lärjunge skulle jag gärna kalla mig själv.
Mm.
Och det betyder ju att man är i inlärning, alltså att jag är i evolution.
Mm.
Och det kanske låter banalt, men väldigt många av oss tenderar ju att fastna i utvecklingen. Och jag tror att vi känner det ibland, att men jag har inte hänt någonting de sista 5 åren. Jag har också haft sådana faser i livet.
Ja.
Och det är hemskt.
Mm.
Till skillnad från när man lär sig något nytt. Det kan vara att man pluggar ett nytt språk eller man hittat ett nytt intresse och man bara brinner.
Ja.
Och det är ju det som är för mig att vara lärjunge. Lärjunge av livet. Mm. Och sen så råkar jag ha en upplyst mästare som är min guide i det här, som bor i Malaysia.
Mm.
Men han är ju hela tiden noggrann med att han bara, till slutändan behöver ni inte mig, utan det ni ska hitta den här guidande kraften som jag försöker lära mig av i allting.
Just det.
Och vi kan kalla det för något annat än guidande kraft. Vi kan kalla det för universums lag eller vad man nu vill.
Mm.
Men
det han menar, och tolkar jag det rätt i, att han menar att det som ni... det vi människor kanske projicerar ut på en guru eller en lärare finns egentligen inom oss alla, och att vi har tillgång till det med eller utan en guru.
Ja, jag skulle till och med säga att det, när vi inte projicerar någonting, vilket är väldigt svårt för vi är så vana att projicera, det är det första vi lär våra barn. Det här är ett äpple, det här är en banan, vad vill du göra i sommar? Alltså, vi bara matar dem med projiceringar, det vill säga mentala abstrakta begrepp kan vi också kalla det för.
Och förväntningar och...
Ja, precis. Bilder och
kategoriseringar.
Ord.
Kategoriseringar.
Men när vi inte har... om vi någon gång kan på något sätt försöka avhålla oss från dem, vad är celibat till alla de här mängderna med tankar? Då så finns det en kraft redan från början. Och vissa skulle kanske kalla den för intuition.
Jag tänkte säga, vissa skulle kalla det för the power of now.
Ja, det skulle man säkert kunna säga. Man kan kalla det för vad som helst.
Eckhart Tolle skulle kalla det för det.
Säkert. Och det är väl där jag kan säga att då vill jag ju vara en lärjunge till den där fantastiska källan. Mm. Eller vad vi ska kalla den för.
Mm.
Och därför heter boken det. Därför att jag har ju försökt lära mig någonting genom min livsresa. Det är ju det som går igen i allting.
Mm.
Och sen så råkade då sex vara en stor punkt på den livsresan.
Just det.
Men det fanns många andra också.
Mm. Jag tänker också att du har ju lärt dig, alltså nu blir det som att det handlade om sex, men du har ju lärt dig om dig själv.
Just det.
Egentligen.
Och jag är ju en sexuell varelse.
Mm.
Det är ju det vi är.
Mm.
Men kropparna är ju det.
Mm.
Och jag tror att så länge man är blind för det så kommer man ju aldrig att kunna lära sig så mycket om sig själv mer än ytligt då.
Mm.
För det är lite grann som att gå runt med en lögn, och det var väl det jag gjorde. Celibatet är ju också att ha en lögn mindre att släppa på.
Mm. Precis. Det är ju superintressant och jag tänker att förmodligen de som lyssnar kanske, alltså det kanske blir lite två läger, att de ena känner igen sig väldigt mycket i dig och tycker att liksom, ja, sex har verkligen tagit upp mycket av min tankekraft och liksom mycket av min energi, livsenergi. Medan andra kanske tycker att, alltså jag kan inte relatera alls, jag kommer inte ens ihåg sist jag hade sex.
Nej, exakt. Och det är det som många har sagt, framförallt tjejer till mig där, att men vadå, utan sex ett år, det kan jag göra hur lätt som helst. Ja, men då kanske inte det just det är den disciplinen som skulle vara bäst för dem.
Nej.
Det kanske är någon, just den tjejen kanske är vanlig till att den avfärdar män, så att hon avfärdar hundratals män för att hon inte är intresserad, eller vad det kan vara. Vem vet, hon kanske skulle då typ bjuda ut 3-4 killar på dejt, hon behöver inte ligga med dem.
Nej.
Men bara gå emot sina invanda principer som många gånger kommer från det här egot, den här identiteten som jag har tagit som min egen, som känns så bekväm.
Mm.
Men som då begränsar mig därför att jag går hela tiden i samma hjulspår.
Mm.
Nu pratar jag inte om att bryta med det som känns rätt.
Nej.
Men att kanske våga utmana sin comfort zone här och där.
Ja.
Och därför skulle ju celibatet omvänt nog kunna vara för någon annan. Ja, men celibat till att avfärda folk.
Mm. Just det.
För att bli mer öppen och inbjudande och få upptäcka nya saker i livet. Och sen, som sagt, man behöver inte hoppa i säng.
Mm.
Men det var ett sånt ganska slående exempel där. Jag stod bredvid en indisk annan lärjunge.
Mm.
Och så frågade han så här, men ska jag också gå i celibat ett år? Så här, förräntansfull. Och då fick han instruktionen, men nej, du ska göra tvärtom. Du ska gå loss med din fru. För att du behöver det. Och hon behöver det.
Mm.
Ni är gifta. Men han kände lite grann, gud vad skönt, nu kan jag strunta i sex ett år och ha en anledning, en ursäkt. Så vi är ju så olika. Och det är väl där jag tänker att vi kan alla relatera om vi vänder på det på det sättet och tänker att jo, men vi har nog alla någonting jag skulle behöva vara celibat till eller vara avhållsam till.
Just det.
Och det kan lustigt nog betyda att man faktiskt går rakt in i ett äventyr.
Mm,
vilket det blev för mig.
Mm.
Fast jag inte hade sex då, det blev ett annat äventyr.
Mm. Det är superspännande det här. Det känns som att jag hade kunnat fortsätta prata 5 timmar till med dig.
Det var ju väldigt härligt att få höra det då.
Mm. Jag tänker så här, jag brukar ju ha 5 snabba frågor, men vi har pratat så mycket så att jag tänker att vi avslutar med en fråga.
Okay.
Som jag vill absolut inte missa. Och det är, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Åh, jäklar! Ja, det är ju skitsmart att ställa den frågan. Fan vad du får bli inspiration här.
Ja.
Då vill jag kickback. Nej, men okej, Healthfulness. Ja, men gud, då tycker jag att du ska bjuda in Ulf Kihlman.
Ah, vänta. Jag har hört hans... Ja, just det. Det är ju Freeway.
Ja, just det.
Eller hur? Vad kul. Det är
vi jobbar ihop
tips.
Och jag... Alltså, det är där jag varit ute på helgkurs nu.
Mm.
Om det är någon... Alltså, det är så farligt att göra reklam, men i min värld, om det är någon som kan göra människor friska i det här landet...
Mm.
Då är det han alltså.
Wow, vad kul. Bra tips. Du Erik, vart hittar man din bok? Vart hittar man dig?
Ja.
Jag bara digitalt.
Om du är precis mellan 18 och 35 och tjej så hittar du mig här. Nej, men skämt åsido. Så man hittar min bok, den heter Lärjungen, en upptäcktsresa genom tantra och celibat lite överallt. Som Adlibris och Bokus och Akademibokhandeln som jag ska till ikväll på Lidingö. Och, men det kommer inte ni som hör det här att komma till.
Too late.
Too late. Och sen hittar man den som ljudbok som du har lyssnat
just
på.
Det.
På Storytel och vad heter de?
BookBeat,
om allt vad det är. Och mig hittar man väl kanske på Facebook.
Mm.
Och på Instagram så har jag en sida som jag håller på att lära mig att hantera. Jag är en riktig rookie, men jag har kommit på nu hur jag ska göra det på Insta.
Vad trevligt.
Jag ska börja bygga en story.
Ah, ja.
Med ett äventyr.
Ja. Gud. Du hade inte du en blogg också? Eller den kanske var länge sedan?
Jo, jag hade en blogg som heter Babyface-blogg som går att läsa de här artiklarna, men nu vet jag fan alltså, om ni ska läsa dem. Börja med boken, tar vi
precis,
därifrån.
Börja med boken, och kolla podden. Instagram. Och podden.
Saint and Slut, som jag har med skitcool tantrisk norsk dominatrix som är en tjej som jag bara tycker är så jävla ball. Och vi tänkte bjuda in dig till den podden.
Gud vad roligt. Alltså, jag är så sugen på att gå hem och lyssna direkt, för jag har inte hört den här.
Nej, men du ska absolut få komma med. Alltså, vi spelar in ett avsnitt ihop som vi kan släppa på båda eller något sånt där.
Tusen tack Erik.
Tusen tack ska ni ha.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.